några tankar angående England, deras landslag?
Generellt eller just kring Moldavien-matchen eller?
Både och egentligen.
Ja. Jag vill, alltså man, håller du på England när du ser på England eller i internationella sammanhang på landslaget? Känner du någon sorts empati för England?
Alltså jag håller ju på spelarna som tillhör Arsenal. Så jag menar, om Wilshere eller en sån som Walcott eller Gibbs gör bra ifrån sig så blir jag glad.
Mm.
Alltså jag antar att det är samma för dig, att om Gerard gör mål så blir du glad.
Egentligen inte jättemycket faktiskt. Det är som att den, när han sätts i en ny kontext så är glädjen inte densamma, inte alls. Knappt befintlig skulle jag säga. Men där...
Då Gerard kommer och skjuter sitt visskott. Alltså så här, kommer inte den här Liverpool-känslan då?
Jag får inte den känslan på samma sätt då. Däremot så håller jag ju på England. Alltså jag känner nästan att jag ryser när God Save the Queen körs här inför en match. Alla sjunger med.
Och... Men har inte du med att det är bara en jävligt bra sån, typ nationalsång?
Jo, delvis. Men sen så är ju på något sätt... Alltså, England, alltså för alla fotbollsfans i Sverige nästan, så känns det som att det anglosaxiska liksom, och England, det är som utgångspunkten för allt man har lärt sig om fotboll och för egentligen allt man, alla ens referenspunkter har på något sätt till England mer eller mindre.
Om man verkligen tänker på djupet där, har man inte väldigt blandade känslor också då? För man hatar ju median egentligen i England. Man har ju svårt för det här alltså storhetsvansinnet som kan dyka upp alltså innan kvalmatcher, innan EM slutspel, innan VM slutspel, alltså en känsla i England att alltså det är att de är lite bättre. Ja, men lite kaxiga.
Mm. Ja, hela det här stora engelska tänkandet, stormaktstänket lite grann. Nej, men alltså jag kan förstå den tankegången, men samtidigt så tycker jag nästan att alltså, den andra sidan har nästan varit värre de sista åren. Alltså de som alltid ska poängtera ungefär hur medelmåttiga England är, vilka dåliga spelare de har och hur mycket de än älskar sig själva trots att det egentligen inte finns någon fog för det. Och jag har verkligen tyckt de senaste åren att England har haft en väldigt bra trupp till varje VM. Man har haft ett bra kval med sig i ryggen och det är klart att man har... Det är någonting psykologiskt eller vad man nu ska kalla det som har gjort att de inte har kunnat prestera. Men jag har nästan känt att det har varit obefogat mycket kritik mot det engelska landslaget de sista.
Men kan det vara svårt ibland också att analysera England? För alla som har haft den här åsikten om England, och det gör att ens egna åsikt också har blivit... Alltså den har blivit så samman... Alltså den har blivit... Jag vet inte, den är inte lika klar eftersom det kommer inte så mycket input från olika människor. Så vissa överskattar, vissa underskattar, ja, och man vet inte riktigt så här, vad är det egentligen vi har att göra med?
Ja. Nej, men jag tycker ju, alltså, tittar man framförallt alltså, på truppen de hade i Sydafrika, så var det ju en trupp som var, alltså, om man ska slåss om en kvarts semiplats. Det tycker jag i alla fall.
Jo, men absolut.
Det var en väldigt, väldigt bra trupp, tycker jag.
Ja.
Men det jag har känt besvikelse över är väl snarare hur man attackerar situationerna i ett mästerskap och hur man har sett på vilka spelare man har använt de sista åren och att det funnits en väldigt så här, alltså coach-traditionen från egentligen Eriksson och framåt och säkert tidigare också, har inte lika bra koll på, men det har funnits en väldigt så här inbyggd säkerhetstänk så här i England och att det är så här 4-4-2-grejen har gått på default verkligen, trots att jag tyckte att man har haft ett material snarare sett man mer alltså så här dynamisk så här 4-3-3 fotboll. Alltså man har ju som överanvänt alla mediokra forwards som finns i Premier League. Alltså Andy Carroll under senaste EM:et.
Ja.
Jag får faktiskt säga att Danny Welbeck hörde till det gänget även sista EM:et. Han var ingen internationell stor forward då.
Nej.
Defoe och så vidare, Emil Heskey så här. Och jag som tyckte det hade varit så oerhört intressant att se England med tre man av mitt fält med exempelvis då Carrick, Gerard, Wilshere eller Lampard då, eller möjligtvis Cleverley också. Det finns mycket att ta av där.
Mm.
Det finns nu ett material som kan göra England alltså gångbart kontinentalt liksom.
Jo, men absolut. Jag menar, så att till viss del har de ju ändå haft bra passningsspelare tidigare också. Och ofta då man har sett dem i olika kvalgrupper, har man inte då tänkt att till slutspelet kommer England vara några att räkna med. Men det blir alltid då de möter ett lag som kanske Spanien, eller även Italien eller något liknande, att de lagen är ändå, speciellt Spanien, alltså, de är ju så mycket passningsskickligare.
Ja, men det är ju, man tittar man på senaste mästerskapet så minns jag det som att man spelade med Frank Lampard, Gareth Barry, Gerrard. Gerrard i en avlägsen vänsterytterroll. Och James Milner på andra kanten och Rooney Heskey på topp. Eller Rooney Defoe då. Och jag menar, då är ju England, då har man ju som gjort sin roll onödigt klar på något sätt. Man ska spela 4-4-2, man ska spela på låg risk och man ska stå för det som England alltid har stått för, att vara så där otroligt tråkiga och förutsägbara. De har redan sorterat in sig i det facket på något sätt och inte utnyttjat de resurser man har.
Nej.
Ja, för att den slår de här lagen.
Det jag undrar i slutspel också, och då går det tillbaka till en artikel som jag läste av Gary Neville, att han menar på att i slutspel är det ännu viktigare än i olika kvalmatcher eller under så här ligasäsonger att verkligen ha ett lag som är bollskickliga. Eftersom det är så många matcher på så få dagar så gäller det att inte bränna ut sig. Det är ungefär som du spelar en Grand Slam-turnering i tennis. Att du vill gärna hålla matcherna korta för att kunna ha så här energi till semifinaler och finaler. Och därför är det ju, därför har ju ett lag som Spanien så otrolig fördel i ett mästerskap, att de är ju så jävla starka till semifinalfinal.
Och så är det lite som att varje match för England i ett slutspel är som en urladdning nästan.
Ja.
Rent psykologiskt tror jag, för spelarna och för hela landet på något sätt.
Ja, jag tror det är så svårt för dem att gå på halvfart. Alltså det är inte den engelska identiteten. Då de hör nationalsången, efter det så kommer de ju gasa på.
Sen så, som sagt, jag, och därför blev jag lite så här positivt inställd, för att återgå till mitt resonemang. Alltså, när man spelar mot Moldavia, Lampard, Gerrard och Wilshere fick plats på samma mitt. För det känns ändå som, även om det är Hodgson som styr i spakarna nu, så känns det som att man har nått den insikten om att man har material för att kunna tävla med bästa lagen, sett ur ett, ja, men med just det här med passningsspelet. Och att man måste sluta, alltså så här, använda så här mediokra forwards på default liksom. Alltså att man faktiskt har Rooney som man kan spela ensam på topp. Det var det Lampard senast nu. Vilket är jävligt tråkigt. Jag tror ju tyvärr att det kommer bli så här Rooney Lampard i någon sån där trött 4-4-2 kombo. Men alltså idealisten inom mig och min England-supporter inom mig hoppas verkligen att Rooney får den där ensamma platsen på topp och supportas med tre man av mitt fält. Det skulle vara så underbart att se på något sätt.
Jag har en tanke. Nu får du liksom sådär inflikar. Jag är ju ofta, alltså man har väl ofta sett ett samband i både Tyskland och Spanien, att det har varit vinnande koncept att ha många spelare från ett fåtal lag i första elverna.
Absolut.
Jag har tagit ut två olika elver här. Det första är från två olika lag. Du kommer ju märka vilket. Och då ingår inte Joe Hart, för Joe Hart står i mål i båda lagen. Okay. Det första. Jenkinson, Ferdinand, Phil Jones, Gibbs. Backlinje. Mittfält. Wilshere, Carey, Cleverley. Och sen anfallslinje. Welbeck, Rooney, Walcott. Och sen har vi en alternativ elva. Och då är det tre lag. Så det är tre andra lag som är med i den. Då har vi Kyle Walker, högerback. Cahill, Terry, mittförsvar. Ashley Cole, vänsterback. På mitten, Lampard, Gerrard. Vem slänger in då istället för Gerrard, Lampard? Vi har Spurs, Liverpool och Chelsea.
Henderson kanske.
Henderson. Och sen har vi Townsend, Sturridge, Lennon där uppe.
Men så har du först?
Townsend.
Ja, Townsend, okej.
Men den första elvan, den är inte så pjåkig, va?
Nej, den är inte pjåkig. Den är bra.
Skulle man kunna egentligen, vad ser du, eller hur tänker du? Att skulle man kunna ändå ta mycket av den stommen?
Jag är ju inne på att man kan separera lagdelarna lite grann också. Alltså att jag tycker att Chelsea-backlinjen är en jävligt bra utgångspunkt. För jag tycker Gary Cahill på något sätt etablerar sig själv som mer eller mindre självklart val i mitt försvaret. John Terry Jr. Och sen så har ju Ashley Cole prenumererat, abonnerat på vänsterbacksplatsen. Glenn Johnson har ju varit med i Englands backlinje sen urminnes tider, känns det som. Och så har man ju John Terry-alternativet eller någon annan. Men jag tycker att det är en helgjuten backlinje på något sätt. Det knepigaste har ju varit att infoga Michael Carrick av någon anledning de sista åren. Det är ju en genialisk fotbollsspelare som... Alltså det är en skam att han inte har varit ordinarie och en av utgångspunkterna i ett engelskt landslag. Så han måste ju vara med, det är ju helt självklart på något sätt. Sen har ju Steven Gerrard på de sista 2-3 åren varit mer framstående Frank Lampard. Och även om jag inte är på något sätt objektiv i den frågan, skulle jag ändå prioritera honom framför. Jag vet inte om du håller med. Det känns som att han har en mer självklar plats än vad Frank Lampard har, och har mer att tillföra när han dessutom, när Carrick redan finns då, om vi utgår ifrån det. Men det utesluter inte att Frank Lampard kan spela också. Men jag tycker det är liksom en bra grund om man ska titta på samman.
Har Michael Carrick, har han lidit av att ungefär som Kagawa lider just nu i United, att det inte riktigt funnits en att han har kommit till ett spelsystem som inte funkar? Har engelsmännen haft ett spelsystem som inte riktigt av?
Jag tror att han lidit av att han är engelsman lite grann. Lite som att Arteta har lidit av att han har spelat i England på något sätt. Eller att Micho gör det kanske idag till viss del. Alltså, det är inte, engelsmännen ser ingen självklar plats, tror jag, för en Michael Carrick i sitt landslag. De ser väl kanske inte riktigt storheten i honom som fotbollsspelare, eller har inte gjort det i alla fall. Nej. Nu har man väl börjat komma till insikt om det de sista åren, men det känns inte riktigt som att man har värderat honom så högt som man borde ha gjort.
Nej, det har man inte, och det är kanske lite mer här vi pratade om tidigare, att engelska identiteten handlar om hög identitet och så, medan Carrick utstrålar ett lugn.
Och tacklingar, men man minns ju bara liksom typ såhär när Jamie Carragher kommer in och kör en riktig såhär gulkortstackling på någon forward och bara räntar iväg bollen, och hela publiken kan stå och sen så står Carrick, hade liksom bara plockat bollen utav honom och slått en enkel sidledspassning på 2 meter. Det är ju ingen som gjorde då.
Liksom,
och i Spanien hade folk bara stöttit såhär, åh fan vad snyggt liksom.
Nej, men det är klart. Men det kanske var ännu mer så för typ 10 år sedan. Var det inte extremt mycket då?
Att... Jo, nu får vi verkligen en engelsmän att låta som extremt primitiva människor. Men ja, jag vet. Jag tycker på något sätt att det representerar någon typ av sanning.
Jag hade en annan tanke också som var lite inne på det här om hur mycket man bryr sig om engelska landslaget i allmänhet och så. Jag gick in lite snabbt på Liverpools forum och kollade. Det var en ganska okonstruktiv så här konversation om vad man skulle välja. Ett så här EM-guld med Sverige eller ett Champions League-guld med Liverpool. Hur ställer du dig där? Hur mycket betyder Liverpool för dig?
Ja, alltså för mig betyder Liverpool mer än svenska landslaget. Alltså jag skulle givetvis hellre vinna Premier League med Liverpool än VM med Sverige.
Är det givet?
Däremot så är jag inte säker på om jag skulle vilja Champions League för det. För det har jag ändå upplevt. Det är en annan sak.
Det är sant.
Och det skulle ju onekligen vara en jättefolkfest om Sverige vann ett VM. Så att då får jag ju nog absolut välja det för Champions League. Men alltså Premier League med Liverpool, det är liksom... Jag skulle nog inte kanske göra om det var jag var United-fan. Och liga, då är det lite en annan grej. Men som Liverpool-fan så känns det på något sätt självklart.
Ja, men där kan man lägga in då argumentet ändå att man kanske bryr sig mer om så Arsenal, och jag tycker att det är viktigare. Men eftersom typ alla min omgivning så här, bryr sig mer om Sverige, så känns det roligt på det sättet då Sverige vinner. För då kan man dela den känslan med andra.
Det kan du ju på något sätt med till viss del med Arsenal också. Men det är som, man får ju ofta möta det där, alltså det där argumentet eller den där invändningen från folk som inte är fotbollsintresserade. De tycker att det är en oerhört konstig inställning egentligen, just det där med att man supportar sitt lag så mycket att det betyder mer än nationen. Alltså det är som att nationen är någon sorts naturligt betingad gemenskap, vilket det kanske till viss del är, att man känner gemenskap med en nation. Men att att lojalitet med en klubb är ju på något sätt bara en social konstruktion, någonting man har fått för sig, någonting som är helt helt onaturligt.
Exakt, men både du och jag tycker väl också att en nation är lite av en social konstruktion också.
Ja, exakt. Jo, precis. Verkligen.
Hade du några andra tankar om?
Ja, nej. Ja, vad har jag för mer? Jag tyckte i alla fall att det var skönt att för första gången konstatera att när jag såg den engelska laguppställningen mot Moldavien att jag har faktiskt inga större invändningar kring just uppställningen. Att de är i alla fall lite på rätt kurs kanske.
Mm.
Även om det är Hodgson som styr.
Det lät så jävla negativt mot Hodgson det där. Som att han skulle...
Alltså det har ju, man har ju snackat mycket om Englands förändringsarbete sista år när man har fått lite nya spelartyper och så sen utnämnde man Hodgson. Det fan är, tar man avstånd från den gamla klassiska engelska traditionen då med 4-4-2.
Samtidigt har inte så många spelare, har inte de varit nöjda med Hodgson? Har inte han varit egentligen?
Han är ju så jävla mysig alltså.
Kalle, jag kommer behöva klippa bort det med Joel Allen alltså.
Ja, men du får lägga in det i ett miniklipp efteråt typ.
Ja, kanske. På mitten, Lampard, Gerard, Joel Allen.
Joel Allen är ju i... Han är i Wales här, Oskar. Bedrövligt.
Så Kalle, den här veckan hade vi tänkt att gå lite närmare på Martin Jol, Fulhams tränare. Jag tänkte att du skulle få ge en liten kortfattad bild om vår kära holländare.
Mm. Ja, han är ju lite så här vår kära holländare. Jag sa att Roy Hodgson är mysig, alltså Martin Jol är nästan ännu mysigare, eller hur?
Mm.
Alltså det är på något sätt så att alltså, ingen ogillar ju Martin Jol. Alltså storlagstränarna älskar honom för att han är så harmlös. Mm. Alla tränare kommer till Craven Cottage och gillar att skaka hans hand.
Publiken
gillar hans småtrevliga fotboll. Och det är mycket med Fulham som är ganska småtrevligt i största allmänhet, kanske. Det kanske är också. När man tänker på Martin Jol, i alla fall jag, så tänker man ju ändå mycket på alltså den lilla miniförvandling han gjorde med Tottenham ändå.
Mm.
Tottenham var ju alltså oerhört segt med Jacques Santini innan. Och man blev liksom lite mer dynamisk alltså man fick så här, ett oerhört radarpar i Kim Berbatov. Lennon blommade ut lite grann. Carrick blev väl liksom fostrad eller mer eller mindre i Tottenham, eller utvecklades väldigt mycket i Tottenham. Och hela den biten, och många var nog oerhört imponerade av det och blev lite sega kanske när de gick skilda vägar lite grann, Jol och Tottenham. Sen dess är det väl lite mer oklart. Han har haft mer korta sessioner i både Hamburg och i Ajax. Och nu är han, väl en mer eller mindre konstant mysfarbror, så här. Stabil mysfarbror i Fulham.
Ja, men exakt.
Är du lika impad av hans gärning i Fulham? Eller håller du med mig i stora drag om den bilden jag målar?
Att det var ju Spurs som hade sin egentligen stora triumfperiod.
Mm.
Jo, men det är det väl. För att i Spurs så omvandlade han väl ett Spurs som inte var så jävla lyckat innan och förde upp dem till en Champions League-kandidat.
Mm.
Han gjorde ju grundjobbet egentligen i Spurs.
Ja.
I Fulham har han inte gjort grundjobbet. Det gjorde väl Roy Hodgson lite innan.
Ja, absolut.
Så nej, absolut. Spurs har väl varit den så här framgångsrikaste perioden. Fast han gjorde väl en bra säsong i Ajax egentligen. De slutade väl tvåa i tabellen.
Ja, precis.
Men då var det väl en ganska... De gjorde väl brutalt mycket mål och, så. Men hans tränarstil då? Han är ju holländare, Kalle.
Mm.
Och det kan man väl säga, det genomsyrar väl ganska mycket hans tränarfilosofi.
Mm. Ja, precis. Alltså i Tottenham är det svårt att uttala sig, för att han hade inte så mycket makt utöver själva värvandet där. Det verkar faktiskt mestadels av Komoli. Och han verkar tagit in de flesta utav spelarna där, även Berbatov.
Hur många år hade Martin Jol förresten tillsammans med Frank Arnesson?
Oj, en, två kanske? Jag vet inte. Jag har dålig koll.
Okej.
Men jag har lite svårt att få ihop hans holländska tränarstil med värvningarna han gör. Alltså det är, eller fan, det är jättesvårt att se någon som helst röd linje i alla värvningar han gör. Alltså, det är ju en otroligt brokig sammansättning av spelare.
Men i Fulham, har han inte gillat de här lite latare?
Ja, han har ju ändå en känsla, han känner ju ett medlidande med de här bohemerna.
Berbatov.
Precis, för det är, så här, det är en väldigt så här, dammig spelarsamling. Det är lite småtragisk på sina håll, får man ju lov att säga. Men så här, Derek Boateng, Karagounis, Brian Ruiz, och, ja, jag vet inte tusan vilka alltså. Men Berbatov, där har han ju verkligen, det känns som att det är ett bärande liksom, samarbete som har hjälpt honom i hela karriären, hans förhållande till Berbatov.
Ja, men det är klart. Och jag menar såhär, hela den grejen förstår man ju väldigt mycket. Det är klart såhär, det är en smart värvning och allting. Men nu är väl känslan att Fulham har, de försöker få in för många såhär, jag ska inte säga lata spelare, men alltså sådana som kanske inte alltid är villiga att ta det här Thomas Müller-jobbet.
Nej, precis.
De har ju offensiven Berbatov, Ruiz och Tarabt och... och sen har de inte, fan, de har inte haft några riktiga playmakers sen Danny Murphy heller.
Nej, det har de ju tappat. De har väl ersatt honom med Sidwell / Karagounis. Det är ju bedrövligt.
För det var ju alla, så här, det kommer jag ihåg på så här, Hudson-tid, att Danny Murphy och Eto'o, det var ju ett av de så här, stabilaste
innemellanspelsparen i hela. Ja, Murphy fick ju väldigt mycket cred. Eto'o fick inte lika mycket cred. Jag har alltid sving, eller liksom tyckte han var en väldigt bra spelare. Nu lyfter jag fram honom som någon sorts geni nästan.
Nej, men alltså jag håller med dig, och jag tyckte de kompletterade varandra så jäkla bra.
Precis, och han har verkligen, alltså han har ju fått ett bra grundfundament i och för sig med ganska gamla spelare. Det ska man komma ihåg. Alltså de hade ju Damien Duff, Simon Davis, två ganska trötta kantspelare.
Ja.
Bobby Zamora som aldrig har varit någon egentlig målgörare, och så Danny Murphy då, som egentligen är för gammal. Så att han har ändå varit tvungen att genomföra någon sorts förändring där. Han sa någonstans att de hade Premier Leagues äldsta trupp, och han var tvungen att köpa till nya spelare för yngre truppen. Men jag vet inte om han har lyckats där. Han är som här Kasami, Brian Ruiz. Han har inte riktigt rott hem de värvningarna än.
Nej, och sen är det ju så här, var det tungt för honom också att han har behövt tappa alltså några av sina bästa spelare som Dembele och Dempsey.
Där har han gjort ett bra jobb, men jag måste säga med Dembele, för Dembele var ju egentligen ingen mittfältare när han kom till Fulham. Så det är ju ändå ett genidrag att flytta ner honom som är inne i mittfältet. Det var ju verkligen fingertoppkänsla, får man lov att säga.
Absolut. Men om jag tar ett citat från hans där han berättade om sin filosofi. My ambition is to follow the same Dutch principle. If you play your best football starting from the back, the results will come naturally. If you don't, you go back to a defensive compact way. It's good because it's the style Fulham used, but to go forward you need to score goals. The focus for me is on the performance and style. If you get that right, then you will achieve your objectives. Det vill säga att han fokuserar mycket på att det ska vara en bra fotboll, och att det är egentligen den grejen som är viktigare än resultatet. Och men att han menar att fixar du grundfundamenten så kommer resultatet.
Precis. Jag tyckte också de hade en diskussion i den här artikeln som vi har läst lite grann också om skillnaden mellan tyskt och holländskt. Jag vet inte om du läste det. Så den klassiska tyska resultatinriktade tråkiga stilen, det porträtterades som någon sån här ideologiernas död, eller på att säga, fotbollsideologiernas död, med bara tråkiga fotbollsspelare, 3-5-2, bara försvarare och så vidare.
Exakt.
Och att han menade att Tyskland spelade holländskt i det senaste VM:et, Sydafrika. Och att Holland spelade tyskt. Och det tyckte jag på något sätt att ibland så generellt, det här är mer än ett generellt tillägg då. Jag tyckte han slog huvudet på spiken omedvetet jobb i den diskussionen. För han säger det, så är man på något sätt inte medveten om att hela tiden alla landslag består inte av samma spelarmaterial. Man har inte samma möjligheter som coach. Och det fyller han i senare sen. Han säger så här att, i en senare passage, att han inte kunde spela som han ville i Fulham till en början.
Ja, exakt.
Han sa att jag var tvungen att spela med Zamora och Johnson trots att jag ville använda bara en forward.
Yes.
Och det blir liksom så här lite töntigt kan jag tycka då att anmärka på att Holland spelar med De Jong och Van Bommel när man egentligen inte hade så jävla många alternativ. Men hade kanske man hade kunnat spela med Van der Vaart och som mittfältare istället för Van Bommel. Men det vet vi alla att det hade kanske inte varit en jättebra balans.
Nej.
Och det är klart att det är bra mycket lättare för Tyskland att spela med Khedira och Schweinsteiger eftersom att det var deras uppenbart två bästa in i mittfältare.
Exakt.
Så ibland kan jag tycka liksom att när man pratar om holländsk fotboll och fotbollsideologi i allmänhet och tränarsyn och sådär, att det blir på något sätt väldigt överdrivet och det tar som inte hänsyn till vilket material man egentligen har.
Nej.
Det är egentligen det allting handlar om.
Så din känsla här är att han är lite hycklare nästan?
Ja, han är holländsk smyghycklare.
Inte det här lite typiskt, John? Att han ger unga spelare då ganska ofta chansen.
Ja, men det köper jag. Där samlar han ju pluspoäng. Där är ju ingen hycklare. Jag minns jag faktiskt, jag kan berätta om när jag var och såg Fulham på hemmaplan för, vad är det nu, 1,5 år sedan. Jag och mina kompisar, vi hade farit till London och så sen hade vi kommit överens om att se en match och vi kom över några biljetter till den matchen. Det var väldigt så att, små trevlig tillställning på Craven Cottage mot Chelsea då.
Mm.
Och då hade jag inte kollat på laguppställningarna innan matchen. Men jag tog för givet att Clint Dempsey skulle lira och att Bobby Samora skulle... Ja, kanske inte lirade då. Jag minns inte. Jag tror att Clint Dempsey lirade ensam på topp. Men vi alla tittade på en väldigt ung spelare som tror jag lirade på vänsterkanten då. Som vi inte visste namnet på, ingen av oss.
Nej.
Han gjorde en otroligt bra match. Och utmanade Ivanovic som spelade högerback då i Chelsea. Väldigt mycket och kom förbi många gånger och sådär. Och då minns jag att jag tänkte just att fan, tusan var vågat liksom att spela med den här killen. Då visade det sig vara Kerim Frey som nu har lämnat Fulham. Väldigt talangfull spelare och gjorde ett jättestort intryck på mig.
Varför släppte de Frey egentligen?
Jag vet faktiskt inte, jag tror inte att han utvecklades så jävla mycket. Det kanske var en once in a lifetime prestation. Men jag fick lite så här, samma vibbar som jag fick av Nathan Redmond förra veckan.
Ja.
Visade väldigt mycket kvalitet. Och just det där med att lyfta in unga spelare. Och framförallt så är han ju väldigt tydlig i alla fall med, det kan jag köpa, att han verkligen vill ha wingtyper på kanterna. Han är ju inte den som så här i en, som tar om man säger att man har en ytter som skadar sig och så sen så har man en vettig inne mittfältare som kan bryta in. Och det är ju en klassiker att man tar honom då som ett säkert kort. Jag vet inte vad jag ska ta för exempel, men jag tror att du förstår mitt resonemang.
Ja, absolut. Då menar du att han går ändå fortsätter gå på nytter då?
Precis, då fortsätter han gå på nytter oavsett kvalitet egentligen.
Men han gjorde väl inte det så i Tottenham, men jag får med att där höll han ganska ofta på mittfältare på yttrar, att David spelade på ytter och...
Jag tror att det kan bero på så att han valde att gå med en mer renodlad tvåanfallarduo, alltså med Keane Berbatov, och då blir det väl mer relevant att sträcka sig mot att centrera laget med inne mittfältstyper typ Andy Reid som då fanns i laget.
Andy Reid
var väl där också då också.
Ja, det var också en spelare som jag gillade jävligt mycket.
Ja. Han tillförde en edge.
Exakt. Men om du skulle få ge några råd till Martin Jolli i sin fortsatta karriär, vad skulle det vara, Kalle?
Jag skulle säga att han måste försöka hitta en röd tråd när han värvar.
Okej. Okay. Transferfönstret är ju stängt nu. Då hade vi tänkt gå igenom lite så här intressanta värvningar både under hela transferfönstret och sen också ditt fokus på just deadline day. Jag tänkte att du skulle få börja och att lyfta några av dina åsikter.
Ja, köra igång harangen. Vad säger du?
Do it.
Jag gör det. Jag börjar med Liverpools tre sista värvningar. Och foga samman dem till en och samma. Det ska bli otroligt intressant. För även om Liverpool ger lite skenet av att man har tagit sig ur den här slösaktiga traditionen som man haft tidigare. Eller den här korta perioden av extrem konsumtion när man hade Downing för absurd summa, Carroll och så vidare. Så har man ju fortsatt spendera ganska mycket pengar på enskilda spelare som inte har betalat av sig än så länge. Alltså Allen till exempel som kostar 50 miljoner pund. Och nu adderar man till det Sakho för 18 miljoner pund. Thiago Ilori för 7-8 miljoner pund. Och så är det Victor Moses på lån. Det är två i alla fall väldigt dyra spelare. Och jag ska bli otroligt intressant att se vad man har för plan med de här två mittbackarna. För det är uppenbart att man inte behövde två i dagens.
Nej, vad tror du är planen för båda? Vem är närmast liksom att kunna få en startplats?
Sakho är givetvis närmast. Han är ur ett kortsiktigt perspektiv så går han nog snarare, alltså i princip rätt in, inte i startelvan men i diskussionen om startelvaplats. Han kommer få bråka med Touré och Agger. Och de kommer börja rotera på de tre. Ilori går in i framtidsfacket. Martin Skertl säljs tillsammans med Coates i nästa fall.
Fan var inte Skertl jävligt bra mot United?
Ja, otroligt bra var han.
Ja.
Men det känns som att jag tror att Rodgers anser eller känner att han har spelat ut det kortet redan. Han har liksom redan placerat in honom i transferfacket.
Okej.
Okay. Det är väl lite grann så att när man väl har gjort det så blir det väl oundvikligt förr eller senare att man får sticka. Ungefär som Xabi Alonso motade sport från Liverpool när man ville ha Barry.
True that.
Sen så blir det väl intressant att se hur Moses kan ta sin karriär vidare på något sätt. Han kommer ju ändå få chansen i Liverpool en del, tror jag.
Det var inte så jävla dum värmning alltså. Eller inte så här, men lån. Det var väl bra liksom så.
Ja. Jag tycker att det är en bra lösning för egentligen de flesta parter. Det är ju bäst egentligen för Moses själv.
Ja.
Liverpool kommer få lite nytta av honom. Jag tror inte han kommer vara helt ordinarie, men han kommer ändå ge någonting till Liverpool som vi inte haft tidigare. Vi har inte så många högeryttrar för tillfället.
Nej. Spelar ni just nu, är det Jordan Henderson eller?
Det är Henderson som har det som har varit bäst där och som abonnerar på platsen hittills. Sen kan Aspas spela där också. Men det är liksom en ytterforwardstyp egentligen.
Ja.
Sen har vi inte så mycket mer. Vi har många som kan lira på vänsterkanten, men inte jättemånga som kan lira till höger. Sterling kanske, möjligtvis. Jordan Ayew.
Ja.
Men det är inga spelare som hör hemma i topp 5, topp 6 lag egentligen. Så det blir intressant. Hur lyckas Moses? Sen så tänkte jag också, ska bli oerhört intressant att se Leroy Fer också faktiskt. Norwich nya inom mitt fält där från Holland.
Ja.
Man har länge pratat om honom som ett framtidshopp och som en framtida storspelare. Och tyckte jag såg alltså, jäkligt fina tendenser senast. Och när jag sett Norwich år, det lilla jag sett. Och jag har en känsla att han kan utvecklas till att bli en toppspelare i Premier League. Men vi får se.
Men det är väl ändå de flesta överens med att ha inte Norwich, för det är inte rätt av lagen som har gjort det bästa fönstret egentligen.
Jag tyckte att man förstörde sitt fönster lite grann genom att värva Gary Hooper alltså för 5 miljoner pund. Vad fan var poängen med det?
Men jag kommer ihåg att samma Gary Hooper hyllades av Gary Neville som en av de bättre värvningarna.
Jaha.
Ja, han tog upp det i en krönika. Att de har värvat smart här Norwich, Gary Hooper.
Men varför Elmander då? För en av dem måste bort i min bok. Jag förstår inte vad man ska ha med så många forwards till.
Nej.
För de här spelar ju oftast, nu spelar de med Elmander och Van Wolfsvinkel senast. Men i min bok så kan de lika gärna spela med en form och med Wes Hoolan precis bakom.
Mm.
Så att det vill till att de får användning för alla de tre, eller de två i alla fall, Gary Hooper och Van Wolfsvinkel då.
Mm.
Sen så egentligen jag har lite samma invändningar angående alltså Pablo Osvaldo till Southampton. Vad är det för värld? Jag tycker att du suckar för att du tycker att jag är lite väl hård nu, va? Eller hur?
Ja, men för det första så här, det blir ju också den här grejen att det är klart alltså, segmentet är ändå att vi ska försöka göra en analys. Men det är klart det är ju svårt att göra en analys av en sån kille.
Så jag tycker ju verkligen att det är klart att det är bra, det är skickligt att kunna attrahera en så bra spelare till klubben.
Mm.
Men det är en ganska dyr värvning får vi lov att säga. De har inte gjort en smart deal sett ur ett ekonomiskt perspektiv.
Nej.
Och sen så är inte jag säker på att en forward var det de behövde. De har ju Lambert som gör mål. De har Jay Rodriguez bakom som var ganska intressant. Men där hade de kunnat plocka in kanske en offensiv mittfältare snarare som hade kunnat konkurrera och som hade kunnat erbjuda någonting helt nytt. För det är Ramirez har inte klivit fram, men
nej.
Rodriguez är ingen topp 8 spelare. Lallana kan blixtra till liksom ibland, men där har man kunnat behöva någonting, men inte en till forward. Det kändes inte alls som att det var första prio. Och framförallt inte en utav alltså Osvaldos dignitet. Det känns som att han kommer, jag hoppas inte att han kommer ta det bästa från Ricky Lambert. Det är väl mer det.
Nej, nej. Men vi får följa Osvaldo. Det får bli en liten så här Kalles följetong.
Mm.
Du har ju några nu. VBA liksom kommer vi följa också.
Och Stoke.
Jag har ju kollat lite på Deadline egentligen. Och givetvis den intressantaste värvningen, det är ju Mesut Özil, Kalle.
Ja, jag skriver på honom också.
Och för de som inte håller på Arsenal så kanske det är svårt att förstå hur mycket en sån där värvning betyder, men för oss är det väl ungefär en, skulle man kunna säga, en Dennis Bergkamp-värvning.
Okej.
Okay. Alltså det är egentligen så här första gången på väldigt många år som vi har gjort en riktig så här, alltså tagit en världsklassspelare. Arshavin är väl det närmaste vi har varit.
Ja, och det är inte så nära.
Nej, men det är ju inte det. Men då vi gjorde Bergkamp-värvningen, då var ju Bergkamp, alltså en av, då var ju ändå i Europa-topp. Och det var ju en statusvärvning. Och samma nu med Özil, så känns det som att det är så jäkla härligt att verkligen kunna ta alltså en av de bästa playmakers i hela världen. Och sen är det ju så mycket med honom som passar så bra också i Arsenal. Alltså han är ung, han spelar på one touch. Alltså han passar så perfekt in i Arsenal. Och han har två landslagskamrater där som man tror att det kommer kunna bli en ganska bra social omställning också. Så
han har ju den här lite revanschkänslan, tror jag, som han bär med sig till Arsenal nu. Att han har ändå på något sätt blivit, han blev lite bortmot där från Real Madrid. Av alltså på otroligt konstiga grunder. Det är kanske en av världens främsta offensiva fotbollsspelare och mittfältare. En briljant spelare.
Ja.
Som är kanske en av de viktiga, alltså som har format ett alltså otroligt bra liksom relationship med Ronaldo och varit kanske hans viktigaste, vad ska man säga, polare på planen.
Ja. Jo men det är klart då. Det är så här att man märker väl på kommentarerna från alla spelarna i Real efteråt att det är ju det är en ilska hos många.
Ja.
Alltså Ronaldo sa väl att han var rent och sagt arg på att Se skulle lämna.
Ja.
Arbeloa hade väl sagt något om att det finns ingen annan som honom i hela världen.
Nej.
Och Ramos hade väl sagt att Özil var typ den sista han skulle sälja.
Mm.
Ja. Så det är konstigt på många sätt egentligen. Och det är klart att så här, ekonomiskt så har väl inte, alltså någonstans måste väl alltså Real börja sälja lite.
Ja.
För att kunna få in pengar. För de spenderar ju så otroligt mycket hela tiden och har de inte otroligt mycket skulder och...
Jag vet inte, det känns som att de bara plockar ur abstrakta fickor som jag vet inte var de kommer ifrån.
Jag har tänkt på det där. Alltså, så här. Man reflekterar inte ens över det. För jag menar, om jag får in pengar, alltså, då måste jag ändå tänka på liksom, så här, jag kan inte spendera så mycket mer nu. Och jag måste vara medveten om vad min bankkonto säger kontra vad jag ska spendera. Men så här, med Real så man tar det bara för givet att de ska göra miljardvärvningar hela tiden.
Ja, men alltså världsfotbollens ekonomiska logik, den finns ju inte. Man vet som inte vars... Jag bara tittar igenom sådana här konton och vad de har lagt ut för spelare och fått in. Det är liksom inte på något sätt relevant längre. Alltså pengarna kommer någonstans ifrån, så är det bara. Och sen så händer det. Typ så.
Men nummer två i alla fall på min lista. Då tar jag en trippel här. Det är Evertons värvningar på Deadline Day. De blev ju av med Fellaini.
Ja.
Och de gjorde väl, tycker jag, då ett otroligt smarta värvningar. Speciellt eftersom, om man tänker på Martinez tränarfilosofi.
Mm.
Han värvade ju till in i mittfältet då, Gareth Barry och James McCarthy.
Mm.
Och båda är ju två jäkligt passningsskickliga spelare.
Ja, jäkligt är väl att ta i, men passningsskickliga, det kan jag sträcka mig till, ja.
Får man, okej, jäkligt. Kanske inte. Men McCarthy, han har väl någon slags av potential ändå att kunna bli jäkligt. passningsrycket.
Jo, på en sån här lite osmickrande Gerard-nivå liksom.
Ja, och jag
är så att säga... Han är lite brittisk i sitt spelsätt med McCarthy, men absolut, det är en bra spelare, en ung spelare, och dyr i och för sig, men det ska de väl vara nu för tiden, håller jag på att säga.
Ja, och jag tror att jag hade någon diskussion med någon gång som menade på att han hade lite som Michael Carrick i sig.
Ja, jo, men det köper jag.
Och sen Gareth Barry då, som är bara en så jäkla klok, alltså mittfältare, och som jag tror ändå att ganska många City alltså ändå uppskattade.
Ja.
Fan, han var ju ändå en sån som lugnade ner allihopa. Och så, och för honom är det också på samma sätt som med Özil, den här revanschfaktorn. Gareth Barry har ju också den.
Men han är ju lite som en svensk i Oslo. Han gör det som ingen annan vill göra.
Nej.
Precis.
Och sen såklart Lukaku också. Som är väl
det
är
den mest genialiska värvningen, givetvis.
Ja, men exakt, eftersom det är väl det Everton har saknat egentligen,
ja,
senaste åren. Någon som kan spotta in lite mål.
De saknar det fortfarande, trots att de värvade Aruna Kone för 6 miljoner pund. Vilka in den piken, yes!
Snyggt! Och sen...
Ja. Jag vill bara kommentera snabbt här nu.
Do it.
När det gäller Özil måste jag lämna in en kommentar, eller en fråga snarare. Alltså, Arsenal har ändå, i och för sig så är ju Rosicki jävligt intermittent. Han finns ju här lite där och då, inte när man kan räkna med honom. Akazorla som har varit oerhört central i deras framgångar. Och så nu får man Özil också. Är inte det risk att de här tar ut lite från varandra, att man inte riktigt får det i, alltså att man inte riktigt har värvat på rätt position?
Ja, men det är väl så här den allmänna, alltså så här kritiken då, om man skulle ge någon kritik till den värvningen. Men nej, alltså så här, för det första tror jag att Rosicki, han är väl, okej, han är inte riktigt i gigsfacket, men han är ju ändå en spelare som förmodligen förväntar sig att han spelar en match var tionde dag kanske.
Precis.
Och då tror jag Özil kommer ju vara första val på den, men såklart kommer han ju vara första val på den offensiva positionen. Cazorla tycker jag att det är just ganska bra till vänster.
Men jag tycker ändå att, alltså, Özil är ju given 10. Alltså han kan inte spela så mycket. Alltså Özil på en kant är på något sätt väldigt långt borta i min värld.
Har han inte spelat ibland på så här
högkanta? Han har spelat där. Jag minns framförallt exemplet, minns jag, mot Italien. Du vet, när han förlorade semifinalen. Och Toni Kroos. Han stod där och balanserade Jogi Löw med att spela Toni Kroos som 10 eller bänka honom. Och han...
Men kände man inte redan där från start att det var något så här konstigt i luften?
Ja, ja, verkligen. Ja, det var ett felt och dumdristigt val. Och fick spela då Özil. För man tror ju på något sätt att Özil ska vara så funktionell. För han är ju det. Han har funktionell teknik, han är en funktionell fotbollsspelare. Att han ska passa där på något sätt. Men han är ju så optimal i den här 10-positionen att han ska inte spela någonting annat.
Nej.
Ja, i alla fall. Och jag kan till viss del hålla med om Cazorla att han är bekväm på en ytterposition, men det är ändå, jag tycker ändå inte det är närheten av hans kapacitet från en 10-position. Ja. Så det är min lilla kritik mot den värvningen.
Absolut, absolut. Men det är, jag tror som sagt att det i allmänhet då man har läst det har jag ändå tänkt att det känns lite så här överdrivet egentligen. Alltså det kommer ordna sig. Det kommer vara fint. Det kommer fan vara magiskt eller. Men så sista då. Så var ju såklart Harry Redknapp ändå. Han var ju inblandad i sista dagen. Som man alltid är. Sittande i sin bil.
Ja.
Intervjuades av Sky Sports. och det var ju såklart även detta fönster. Och Kalle, var det inte lite kul att få se Nico Kranjčar igen i England?
Nu har jag missat det här. Nico Kranjčar, vad händer?
Han är i QPR.
Är det så?
Ja.
Vad galet. Det hade jag helt missat. I så fall är det är major. Jag minns när jag surfade på Wikipedia, ett av mina favoritintressen för övrigt, kan jag berätta för lyssnarna. Att surfa på Wikipedia bland olika lag och sådär, och läsa lite grann. Fånga ihop egna lag utifrån deras material på Wikipedia. Och då fastnade jag en gång på Robin Kazan. Av någon anledning säger mig inte varför. Och sen så läser jag om Den intressanta transfer fraud scam finns för övrigt på deras wiki-hemsida.
Mm.
Som är nog kanske den fräckaste historien i sammanhanget. Det hela inleds med, jag kan redogöra för den. Det hela inleds med att Levski Sofia inför mötet med CSKA Sofia i bulgariska ligan mottar ett bud på 4 av lagets mest kända spelare. Jag kan redogöra för dem. Shivko Milanov, Josef Rabé. Känner du igen det namnet förresten? Josef Rabé. Visst klingar det lite...
Ja,
i alla fall. Darko Tasevski och C. Suarez.
Mm.
Från en fax då ska tilläggas. Det är ett bud på 7 miljoner euro för de här 4 spelarna. Antagligen ett rätt bra bud för att komma från. För att vara på bulgariska ligaspelare.
Absolut.
Och då gissar man på att spelarna här tar på sig finkostymen. Packar ner kläderna. Och beger sig till träningsanläggningen uppe i Kazan.
Mm.
För att undgå en läkarundersökning. Och representanter följer med och sådär. Och då ska man då tillägga att den här matchen mot CSKA Sofia, den viktiga matchen i ligan, den pågår samtidigt. Så att den går av stapeln. Och de bara far iväg och lämnar den matchen. Och det är på något sätt där som problemen börjar. Rubens representant då, som finns på plats, alltså erbjuder mycket lägre löner än vad man hade först kommit överens om.
Ja.
Och representanterna för Levski börjar liksom upptäcka att det är någonting skumt med det här. För officiella representanterna för Rubin, mm, de förnekar nu helt plötsligt alltså all kunskap eller inblandning i affären. De vet inte ens vilka de här spelarna är.
Nej.
Samtidigt så, parallellt med det här, så märker man också olika bettingsajter att stora summor har satsats på CSK Sofia, alltså inte Levski som spelarna tillhör. Då de här 4 spelarna har försvunnit.
Ja.
Det blir uppenbart för dem att allting är alltså en scam. Alltså att de har flyttat 4 spelare, de här otroligt intelligenta människorna, har flyttat över 4 spelare från Levski, bort från laget. Och sen se till att ha några andra som bettar stora summor på CSK. Samtidigt som deras 4 bra spelare är borta. Eller Levskis 4 bra spelare är borta. Så att de nu kan helt plötsligt vinna matchen då till väldigt bra odds. Kanske det mest genialiska jag ändå har läst om.
Ja, men det är ju egentligen ett manus till en Jönssonligan-film. Har du hört talas om Ali Dia, han som spelar SA-15?
Ja, du har berättat lite om honom.
Absolut. Han gjorde ju också en genialisk grej själv.
Okej.
Okay. Alltså, han påstår sig inför Grave Zonas att han var en senegalesisk landslagsman.
Ja.
Och senare fick också Graeme Souness ett samtal av någon som han trodde var George Weah.
Okay.
Som menade att Ali Dia var Weahs kusin. Och dessutom var jävligt bra. Mm. Så Dia kom ju till träningsanläggningen och fick ett kontrakt på en månad och så.
Okay.
Och jag menar, de som spelade med Dia, de insåg ju direkt att det här är ju skumt. Den här killen platsar ju knappt ett från 8 lag och så. Det framgår ju då i efterhand att Aldi har ju såklart inga landskamper. Och att det dessutom var en fake George Weah som hade dragit samtalet. Som troligtvis var då Aldi med förställd röst. Kalle, nästa helg då. Vi ska ju se en gemensam match då, hade vi väl tänkt. Och
jajamän.
Alltså, efter att ha sett igenom alla så har vi väl ändå kommit överens om att den som är intressantast är Chelsea-Everton.
Mm. Lite knepig tid dock.
Vilken tid var den?
Jag ska säga, jag ska ha någon sån här pub crawl med massa kompisar. Jag vet inte vilken dag det är. Jag måste kolla upp det.
Okej. Okay. Vad har vi för plan B?
Vänta, 2 sekunder bara. Det är den 13:e och den 13:e är en fredag. Ja, men jag kommer vara bakis på lördag så det är lugnt. Det ska vi se. Och det är på lördag kväll. Så det ser väl rimligt ut. Backup-alternativet är väl antingen Sunderland Arsenal på lördagen.
Sunderland Arsenal på lördagen.
Vad har vi på söndagen?
Alltså, vi hade inget intressant på söndag.
Okej. Okay. Ja, du säger nu att Sunderland Arsenal är backup-alternativet.
Absolut, absolut. Men då tackar vi för den här gången då.
Tack. och bok.
Ciao.
Oh my god.
You sang it earlier. And I don't get it. You have you in my arms. Then they lie down and then they're gonna die young.
There you go, Pete. We're gonna die young, baby.
We're gonna die young.
Come on. Does that make you want to fucking live and get in like a Vespa and drive around Venice?